Han siktade mot stjärnorna men blev journalist. Det blev ett 30-tal år på skånska dagstidningar, varav de sista 15 som ledarskribent på Helsingborgs Dagblad. I år firar han 70-årsjubileum på jorden och är full färd med att färdigställa den första delen i en blivande deckarserie. Månadens ansikte i mars sitter på John-Olof Asp i Helsingborg.
1957 så stod min mor och jag ute på Ladegårdsbacken en kväll. Det var mörkt och vi tittade upp mot stjärnhimlen, så sa hon: "Ser du där uppe lysande punkter som rör sig?" "Ja, där vänster om Karlavagnen." "Ja, där var det, ja." Och det var en liten punkt som gick över himlen. Det var Sputnik, den första av människan konstruerade satelliten i en omloppsbana kring jorden. Och då kände sig liksom att jag vill ju åka med där uppe. Det var så lite grann det började.
Än så länge har det inte blivit några rymdfärder för Jan-Olof Asp. Men istället har han besökt väldigt många länder på jorden. Dels som researrangör och dels i FN-tjänst. Men det var i Småland som allting började.
Jag kommer från en liten kyrkby som heter Dörarp, som ligger, kan man säga, mellan Ljungby och Värnamo på småländska landsbygden. Jag flyttade till Lund, läste på universitetet en massa konstiga kombinationer av ekonomi, marknadsföring, teoretisk filosofi. Knappt jag törs tala om det. Jag gjorde aldrig någon slutförd, ingen utbildning egentligen. Utan jag fick jobb direkt. Så fick man på den tiden. Och så blev det en karriär som journalist.
Att det blev just mediebranschen var något av en slump. Jan-Olof fick sommarjobb på Skånska Dagbladets Lundaredaktion. Mest för att han var duktig på att fotografera. Och stannade kvar som vikarie. Sen han insett att han inte var tillräckligt bra på matte för att kunna utbilda sig till ingenjör och bygga rymdraketer på Kennedy Space Center i USA, som han hade drömt om sen han var liten. Efter ett tag fick han istället erbjudande om en intern journalistutbildning på tidningen. Och på så sätt kom han in på det som kommer att bli hans yrkesbana.
Jag brukar säga så här att livet är som att man åker ner för en slalombacke. Och sen plötsligt har någon flyttat om pinnarna. Och sen bär det iväg på ett helt annat håll.
Hur minns du din tid som journalist?
Det som fascinerade mig mest, jag var väldigt, väldigt mycket ute. De första 20 åren. På alla möjliga tillställningar. Alltså när det började i Lund, Skånska Dagbladet, det var liksom bevakning av allt möjligt i samhället. Det var ju fanns ett landsting där, det fanns studentkåren, den akademiska världen. Jag skrev om avhandlingar, om häxprocesser. Och, ja, det var ju så otroligt omvälvande och så mycket och så spännande.
Men även om det var spännande att bevaka Lund så längtade Jan-Olof efter en annan sorts spänning och ville ut i världen. Så efter 5 år på Skånska Dagbladet beslöt han sig för att göra FN-tjänst. Och det blev 2 perioder som så kallad stabsredaktör på Västbanken.
Man jobbade ju med resor runt och gjorde intervjuer med killarna. Och det var jätteroligt. Jag åkte runt där och så. Och det var ju lugnt läge, men andra gången så invaderade israelerna södra Libanon och skulle jaga iväg PLO-gänget där. Och då blev det vapenstillestånd och då skickade de upp i svensk kompani från Sinaiöknen. Och där var jag med upp då. Och där var lite smalde lite då och då. Ja, sånt. Och när man kom ut då och såg hur människorna levde, till exempel Libanon, Palestina, Israel. Det var ju en betydligt lägre levnadsstandard, det säger sig själv. Men framförallt, det var ju tuffa villkor. Människorna, de hade ju blivit hårdare. Jag pratade ju mycket med både israeliska soldater och palestinier och PLO. Alltså palestinska befrielserörelser som fanns på den tiden. Och det fanns en slags oförsonlighet som skrämde mig. Jag sa, man kan inte komma överens om och prata med varandra. Nej, så det gick ju inte. Det var de där, det var deras fiender och nej, de kan man inte lita på. Så där fick jag en tankeställare att världen ser ju lite annorlunda, eller mycket annorlunda ut utanför Sveriges gränser. Det lärde jag mig då.
Men sen när du kom tillbaka till Sverige så fortsatte du som journalist eller?
Ja, det gjorde jag. Och då hade jag ju slutat på Skånska Dagbladet, så då sökte jag ett sommarjobb på Helsingborgs Dagblad, HD. Och fick det direkt som redigerare, och sen blev jag nattchef där. Och så blev det en ekonomibevakning, intervjua företagare och se villkoren i företagslivet. Och det höll jag på med rätt länge. Och därefter så, de sista 15 åren nästan, blev det ju, började ledarskribent, politisk redaktör.
Hur var det då?
Det var väldigt intressant, för att först och främst hade jag aldrig tänkt mig att jag skulle bli ledarskribent. Jag, nej, men det passar inte mig. Men Sven-Åke, min chefredaktör, han gav sig inte. Så du kan väl tänka efter. Ja, så okej, då gör vi det. Och det passade mig alldeles utomordentligt bra. Man såg ju att när man tittade bakom kulisserna, bakom politiska utspel, bakom företagsledare som pratade om neddragningar och förändringar och uppköp och funktioner, så fanns det ju en annan agenda bakom. Och det var den som var intressant att plocka fram. Och det var tillfredsställande att kunna berätta, så att säga, sanningen. Jag brukade säga så här, att när man gör research, det är precis som man bygger upp ett stort moln. Så tar det 5-6 timmar. Och sen gäller det då att krama ur det där molnet. Det allra viktigaste, att koncentrera det i en text. Och det är en utmaning varje dag.
Men när Jan-Olof var i 55-årsåldern möttes han av en ny utmaning. Som så småningom fick honom att inse att han inte kunde jobba som journalist längre.
Jag upptäckte ju att jag hade luckor i synfältet. Sen fick jag ju då hjälpmedel som gjorde att jag kunde fortsätta jobba ett par år till. Men till sist så orkade jag inte med det tempot.
Men du fick alltså glaukom.
Ja.
Hur upplevde du det? Hur kändes det för dig när du upptäckte detta?
Det kändes ju som hela världen rasade, för jag älskade mitt jobb. Jag älskade att skriva och jobba. Och tillsammans med det här underbara gänget på HD. Och plötsligt så, ja, då var det ju slut. Och då sitter man liksom och tänker, vad ska jag göra nu då? Är livet slut nu? Och då är det lätt att man isolerar sig och blir deppad. Och, ja, då tänker man ju efter. Då tänkte jag på min gamla moster Vera, som var ensamstående. Som brukade säga, var går man komma med ett förslag, Vera? Ska vi inte göra det och det? Ja, vi får se. Alltså det var det här att avvakta och sånt. Då tänkte jag att här kan vi inte vänta och få se, utan nu får du göra någonting. Och då gjorde jag ju det. Jag läste mycket ljudböcker och sånt, och jag skrev mycket också. Det var ju egentligen så att det var en gammal dröm. Jag tänkte så att när jag har jobbat färdigt som journalist, ska jag sätta mig och skriva en deckare. Eller kanske fler. Så det började jag lite försiktigt på det. Så det var väl det som ersatte journalistiken. Då fick liksom livet ett nytt innehåll. Och sen började jag gå på de här kurserna i Glimåkra. Och då upptäckte jag att jag är ju inte ensam. Det finns ju många som helst som är synskadade. Och det var ju en höjdare. Där kände jag att jag kände mig hemma. Och framförallt så lyckades ju en del peppa en och säga att Janne, alltså, visserligen så ser du inget vidare, va? Men det finns ju så mycket annat du kan göra. Och vi pratade om deckare vi hade läst eller lyssnat på, och berättade om sitt liv och så på kvällarna där. Och sen lärde jag mig väldigt mycket. Jag har gått många iPhone-kurser, så den kan jag rätt bra. Så när det här beskedet kom ifrån Glimåkra att vi ställde in synkurserna, då sa vi några stycken som satt där, vi var där på kurs då, att det här får ju inte upphöra. Så sa vi, vad kan vi göra? Ja, vi kan väl prata med de som har varit här på kurserna. Försöka skapa en slags aktion för att rädda tillbaka synkurserna på Glimåkra.
Hur har det gått då? Har det hjälpt med att upprop?
Ja, alltså så långt som jag har ju kontakter, eller vi har kontakter med Glimåkra, och avrapporterat till studierektorn där, som hon är väldigt glad över att vi har gjort det här naturligtvis. Och hon säger att vi försöker på olika sätt, men det är, vi måste ju hitta pengar, vi måste hitta, få tillbaks eller hitta lärarkrafter till det här, va. Men alltså det är ju en positiv känsla, alltså hoppet lever ju ordentligt, ja. vi har gjort på vår kant vad vi har kunnat. Och sätter man nog igång och är några stycken så kan man åstadkomma underverk.
Det finns ett stående inslag som alla som blir intervjuade för månadens ansikte måste göra, och det är att beskriva sig själv. Så då frågar jag dig, hur ser du ut?
Ja, gud bevar oss. Jag har fyllt 70 år. Jag är 1,75 lång, lite tunnhårig, kortklippt, har ett litet sånt här skägg som går runt munnen. Är lite överviktig för att jag slutade röka för 5 år sedan, och då äter man lite mer. Ja, ögonen ska vara grönblå. Håret var en gång rödblont blev det när jag växte upp. Nu är det vitt. Jag har ett par som pojkarna kallar gubbabyxor, kostymbyxor och liknande. Alltså jag tar inte på mig några jeans, jag gillar inte det. Sen har jag en kortärmad, det heter väl, vad heter den tröja med en, inte polotröja utan...
Piqué?
Ja, det heter det, ja. Piqué-tröja. Och ja, går gärna i... lite fluffiga såna här fritidskläder när jag sitter här och jobbar och så. Tycker dock om att klä upp mig med kostym och man ska, ja, ut.
Nu har det gått ungefär 10 år sedan Jan-Olof lämnade journalistyrket bakom sig. Men skrivandet har han fortfarande kvar i sitt liv. Och han sitter framför datorn och knattrar varje dag. Och så läser han mycket som andra har skrivit.
Häromdagen så tittade jag på statistiken när jag prenumererade på den här streamingtjänsten Storytel. Du kan läsa, alltså det var 200 000 ljudböcker i lager. Så det tar jag liksom alldeles ut. Och då upptäckte jag ju att jag hade över 700 böcker som jag hade öppnat och läst delar av. De flesta har jag läst igenom, men sen blir man väldigt kräsen. Alltså jag säger så här, va. En författare, en bok, jag ger dig 20 minuter. Har jag inte fastnat för det då så slänger jag det. Eller jag slutar att lyssna. Därför att det finns ju så många titlar.
Har du någon favorit då?
Ja, det är ju deckarförfattarna. Och det är ju Stieg Larsson egentligen. Med den här Millennium-trilogin med Lisbeth Salander och det.
Vad är det som gör att det är så bra då?
Ja, det är ju... alltså egentligen så skulle man säga att Stieg Larsson är ingen bra representant. Därför att första boken... det tar det ju ett par timmar innan det kommer igång riktigt. Och jag har ju, är ju otålig. Men Stieg Larsson, han vinner ju på alltså, karaktärerna. Alltså, var hittar man Lisbeth Salander, flicka med tatueringen som har blivit film? Hur hittar man sådana personer? Stieg Larsson, han beskrev ju ett samhälle. Ett Sverige som det såg ut då. Och en duktig författare, så att säga, de har ju en underliggande skildring av hur samhället ser ut.
Och just en deckare med en underliggande samhällsbeskrivning är det som har växt fram i Jan-Olofs dator under åren som gått sedan han slutade på HD. Eller egentligen inte en, utan 6 stycken deckare. För han skriver på en hel serie.
Alltså allting bottnar ju i... alltså mitt stora intresse i livet har ju blivit det andra världskriget, nazismen. Alltså det har ju format... vår tids nutidshistoria.
Hans stora intresse för andra världskriget bottnar i barndomen. Och en man som hette Sigfrid Brandt och som bodde inneboende hos Jan-Olof och hans mamma under en tid. Sigfrid hade deserterat från den tyska armén och hans berättelser kom att prägla Jan-Olof för livet.
Efter många om och med när hans, de värsta minnena hade lagt sig hos Sigfrid, så började han ju berätta för mig. Och jag var ju jättenyfiken. Han berättade om sin uppväxt och barndom och upplevelserna i kriget. Han hade ju oändligt mycket att berätta. Han får ju så att säga berätta i boken om hur han har upplevt allt detta. Och detta är ju autentiskt material. När han berättade, vi satt i gamla vardagsrummet, och han berättade om hur det var till exempel i snöhelvetet där på Stalingrad. Va? Så efter en stund så är du själv med. Du sitter där i soffan och nästan fryser och tänker hur himmelens skapelse klarade du detta.
Hur gammal var du när du träffade honom då?
Jag var 7 år. Och sen har vi ju hållit kontakten så han dog 1988.
Men det var inte bara genom att ge stoff till deckaren och näring åt det stora intresset som Sigfrid påverkade Jan-Olofs liv. Det var också under ett besök hos Sigfrids syster i Tyskland som Jan-Olof träffade sin blivande fru Rita. Hon är nämligen Sigfrids systerdotter och så småningom flyttade hon till Sverige. Och tillsammans fick hon och Jan-Olof sönerna Marcus och Mattias. Men det skulle dröja 25 år från att de träffades första gången tills de till slut gifte sig.
I min släkt så har ju det här med äktenskap varit olyckliga historier. Det har varit skilsmässor och elände. Så jag sa ju till min mor att jag kommer aldrig gifta mig. Av ren princip. Men sen när min mor hade dött så gick det några år så jag visste att Rita ville gifta sig. Och då sa jag, ja men det är väl okej, då gör vi det. Så vi gifte oss borgerligt i Ljungby 2000. Och det var alltså årsdagen den 13 april. Det var den dagen som hon kom till Sverige. 20 år tidigare eller vad det nu blev.
Jan-Olof och Rita fick ärva den lilla stuga i skogen i närheten av Ljungby där Sigfrid Brandt till slut slog sig ner efter ett kringflackande liv i Sverige. Nu är den deras fritidshus som de vårdar ömt, liksom de minnen som fått ligga till grund för Jan-Olofs deckarserie. Den första delen är klar och ett synopsis för hela serien ska snart skickas till förlagen. Jag frågar vad den första delen handlar om.
Jag utavslöjar för mycket så det försvinner först en flicka, en tonårsflicka. Sen försvinner det en flicka till och en flicka till. Detta är alltså handling upp i Småland. Och det visar sig att de här flickorna, de har mer eller mindre lurats in med droger och med hot och så vidare att delta i filminspelningar. Alltså det är alltså rena rama porrfilmer där de manliga skådespelarna, som egentligen är nazister, de klär upp sig i svart SS-uniform och sen har de då är tillsammans med de här unga blonda, alltså ariska flickor, va? Nu kommer vi in på temat här, nazismen och människosynen. Och det är det som, när jag beskriver detta, så ser jag ju paralleller i vårt eget samhälle nu för tiden. Delar utav den här människosynen finns ju kvar.
Varför heter den Karlavagnen då?
Jo, det är namnet på ett ordenssällskap som skapades utav SS-chefen Heinrich Himmler med en särskild uppgift att leta upp den ariska rasen, alltså bevisen för att den hade funnits.
Så det har ingenting att göra med ditt rymdintresse då?
Ja och nej. Det var ju så här att Hitler hade ju sina V-raketer, terrorvapnen, som månraketen senare byggdes upp kring. Det är alltså samma teknik. Och den chefsingenjören där, Werner von Braun, han blev ju engagerad, alltså amerikanerna hämtade ju över honom till USA. Och det var han som sen då, det här tyska raketgeniet, som började bygga upp rymdforskningen i USA. Så där finns ju liksom en koppling till rymdforskningen, va? Och det kom också fram i boken här.
Så allting hänger ihop lite för dig ändå, det där med Kennedy Space Center? Och,
ja, det gjorde det. Från alltså, som jag sa, ute i 4 oktober 1957, Sputniken som gick och fascinerade. Jag fastnade ju för detta. Jag ville åka med där uppe någon gång. Va? Och det var ju så intresset började. Och efter 62 år, alltså i höstas, så åkte vi ju, mina två pojkar och jag. Och då plötsligt efter 62 år så stod jag på det här Kennedy Space Center och tårarna rann och alla minnen kom upp och så. Och på sätt och vis så hänger ju deckarserien samman med detta också. Så det har ju färgat mycket av mitt liv, det här intresset. Så därför så rann tårarna på i Florida.
För du trodde aldrig att du skulle komma dit, eller?
Nej, aldrig. Och det var väl också som vanligt i livet. Plötsligt så ändras slalombacken riktningen. Och så sa Marcus till mig, vi hade pratat mycket om att vi skulle åka till USA. Och då sa han, pappa, ursäkta, men ska vi åka dit som vi har pratat om, så kanske vi skulle göra det rätt så snart. Man vet inte hur mycket du ser imorgon. Och då plockade jag fram pengar och sen åkte vi dit.
Det var ju tur det, för Trump har ju stängt USA.
Ja, precis. Nu kom in på det också, nu är vi i nutidshistoria. Här sitter vi med coronavirus och all möjlig skit. Och ja, världen är ju sig, blir aldrig så lik.
Det sa Jan-Olof Asp, månadens ansikte, i mars. Och reporter, det var Gunilla Kracht.